Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg. Denna vecka kommer Johannes Magnusson att tala om hur kan jag göra skillnad?
När jag var i 20-årsåldern och gick på pastorsutbildning så fick vi göra, jag och de andra studenterna, göra en märklig övning. Vi samlade oss och vi fick penna och papper. Och så sa de så här: nu ska ni skriva er egen dödsruna. Alltså ni ska skriva minnesord över er själva. Och tanken var inte att skrämma oss eller att sänka stämningen. Utan tanken var att väcka liksom... Vad vill jag bli ihågkommen för? Vad vill jag lämna efter mig? Vad vill jag att mitt liv ska ha haft för påverkan? Och jag tänker att det är en viktig fråga att ställa sig. Jag vet inte, och jag ska inte göra den övningen här med, jag har inte pennor och papper med mig och ni ska inte göra det just nu, i alla fall inte på det sättet. Men bara stanna vid tanken, frågan, vad vill jag lämna efter mig? Vad är det? Jag vet ju inte exakt vad ni skulle svara. Jag tror jag svarar ungefär så här, att... skrev någonting om familj och nära och kära så. Och sen så skrev jag om min längtan att på något sätt få se andra människor, lära känna Jesus, växa i och bli dem som de är tänkta att vara. Få upptäcka det stora, att få växa vidare, att få blomma ut till någonting. Det formade jag som min längtan och önskan. Jag ville på något sätt och vill att mitt liv ska få göra en skillnad. Och jag är ganska säker, nu har ju inte vi tänkt över detta, ni har inte gjort det på samma sätt som jag, men skulle jag fråga och skulle vi få lite tid så är jag ganska säker på att ni alla skulle svara ungefär samma sak. Inte att ni skulle vilja att era liv lämnar exakt samma avtryck som jag, eller har ni samma längtan. Det kan säkert vara olika typer av längtan. Det kan handla om musik eller konst som berör. Det kan handla om att få göra en skillnad för vissa utsatta människor. Några av er kanske tänker på specifikt vissa människor som man vill att ens liv ska ha betydelse för. En del tänker på stora saker, kanske projekt som man vill göra som kan bli till stor nytta. En del tänker på mindre, närmare saker runt omkring. Så det är olika, det tror jag. Men jag tror vi alla skulle ändå på något sätt landa i att vi önskar att vårt liv ska göra en skillnad. Och jag tror inte heller det är unikt för oss som är här. Oss som samlas i kyrkan, vi som kanske har en kristen tro. Utan skulle vi gå utanför dörren här och fråga folk runt omkring, så är jag säker på att de allra flesta, i princip alla tror jag, skulle, med olika uttryck givetvis, men säga att jag önskar att mitt liv ska få göra en skillnad. Och då tänker jag, som kristen, så är ju inte det speciellt konstigt. Tvärtom, det är ju så det är tänkt att vara. För det är så som vi alla egentligen är funtade. Paulus skriver till några av de första kristna i staden Efesos, i Efesiebrevet. Och han skriver till dem, och vi kan läsa om det sen i kapitel 2 alldeles strax här nu. Men inledningen handlar om att han skriver till dem att innan ni mötte Jesus så var era liv på det här sättet. Det var olydnad och egoism och olika saker som drev er. Men så mötte ni Jesus och fick era liv förvandlade. Och det blev på ett nytt sätt, ett nytt liv präglat av kärlek. Men sen, och det här är viktigt, det är inte som någon självhjälp eller att ni har peppat upp er och blivit duktiga eller så, utan det handlar om Guds nåd, att Jesus gav sig för er. Det är Guds nåd som har gjort det. Och så avslutar han detta i kapitel 2 med denna versen. För vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Och i den bibliska berättelsen från början börjar med att Gud skapar och det är gott. Det är gott, det är gott. Det är liksom, läser vi de första bladen i Bibeln så läser vi att det är gott. En god skapelse, det är välsignat. Det är harmoni, det är fri, det är shalom. Och där skapas människan att få njuta av den här världen. Att få upptäcka den här världen och att få förvalta och råda över den världen. Det är Guds tanke och det är gott. Men sen så kommer ondskan in och människan öppnar sig för ondskan. Och det leder till alla möjliga negativa konsekvenser. Det leder till smärta, lidande, olydnad, synd. Men jag tänker att längtan där alldeles från början, längtan tillbaka till det ursprungliga, längtan att få göra det goda finns kvar hos oss. Den ligger där någonstans. Den finns hos alla. Det är liksom Guds tanke. Vi har en längtan tillbaka till det som Gud från början har bestämt oss till. Så vad är då de här goda gärningarna som Gud har bestämt? Ja, det handlar ju om att göra det som är Guds vilja. Ja, det handlar ju om att tjäna Gud. Och hur tjänar man då Gud? Jag tänker mig det som en vinklad spegel. Ni vet, om man håller en spegel rakt framför sig så ser man ju bara sig själv. Om man inte har en spegel emellan så ser man rakt. Men för Gud är det på något sätt att om jag vill rikta mitt liv, om jag vill ge till honom, så är det som en vinklad spegel. Vill du tjäna mig? Tjäna någon annan. Vill du göra någonting för mig? Gör någonting för någon annan. Gör någonting gott för någon annan. Alltså att tjäna Gud handlar om att göra gott mot andra. Och då kan man ju tänka, men vad är det för stor skillnad då? Att vara kristen? Är det inte det som ungefär de allra flesta människor tänker? Om man vill liksom göra någonting meningsfullt, om man vill göra en skillnad, så gör man väl gott mot alla andra eller försöker göra det goda. Och jag tänker att de flesta människor har detta med sig, för det är så vi funtade från början. Men det spelar en avgörande roll att Gud är med i ekvationen. Det spelar en avgörande roll att riktningen först och främst är mot Gud. Och jag ska ge två skäl eller två tankar eller två ord som jag ska försöka förklara utifrån det. Det handlar om bekräftelse och motivation. Om jag tänker att mitt liv, för att göra mitt liv meningsfullt, så ska jag göra det goda. Det blir väldigt snabbt en prestationsliv. Jag vill liksom förtjäna meningen. Det är inget unikt. Det finns i princip i alla religiösa sammanhang och inte religiösa sammanhang. Poängsystem, gör det goda och förändra ditt och andras liv. Gör det goda och uppnå någon typ av kärlek eller kom till himmelriket eller nå upplysning eller bli erkänd eller vad det nu är. Det poängsystemet finns i de flesta system, i de flesta religiösa trossammanhang. Men det är en avgörande skillnad som kristen. Det är nämligen så att Gud finns där oavsett. Guds kärlek är oavsett. Vi tjänar inte Gud för att förtjäna Guds kärlek. Vi gör inte det för att uppnå någon typ av nivå. Den finns där. Kärleken är redan full. Du har redan, oavsett var du befinner dig, alla här inne och utanför också dessutom, har maximalt av Guds kärlek. Du kan inte uppnå något mer. Allt är mitt. Allt mitt är ditt. Du har det. Det finns där redan. Att tjänsten för Gud handlar inte om att förtjäna en bekräftelse på det sättet. Tjänsten för Gud drivs av detta enda. Glädje och tacksamhet. Ja, det är inte för att jag måste, utan jag får vara med. Jag får vara med. Det andra handlar om motivation. Min djupaste motivation handlar inte om att göra de här andra människorna glada eller tacksamma. Ja, det är gott att få ett tack ibland eller få en bekräftelse. Och jag tror att de flesta av oss skulle säkert kunna steppa upp i att bekräfta och tacka andra för det goda vi ser runt omkring som andra gör. Men det är inte motivation. Om jag drivs av att jag vill tjäna Gud så är inte det motivationen. Så här säger Jesus i bergspredikan. Var noga med att inte utföra era fromma gärningar i människors åsyn. För att de ska lägga märke till er. Annars har ni ingen lön att vänta er hos er fader i himlen. När du ger allmosor, låt då inte stöta i basun för dig. Som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människorna ska prisa dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ger allmosor, låt då inte den vänstra handen veta vad den högra gör. Ge din allmosa i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Alltså Gud ser i det fördolda. Det är liksom Gud ser det som finns där, som är där. Guds, du gör det inte för någon annans skull. Och det leder till två olika viktiga saker. Dels är det en befrielse från att söka de andras bekräftelse. Men det är också som en god stolthet. Jag gör det jag gör. Inte för så gott jag kan. Oavsett om någon någonsin märker det. Jag skurar eller skrubbar här i något hörn. Jag skottar snö för min granne som kanske inte märkte det för det hade töat bort ändå när han kom hem. Jag ber en bön för den som sitter framför mig på bussen. Jag ger dem mina pengar helt anonymt som ingen vet. Jag gör det för det finns någonting som är större. Jag tror att det finns en Gud som ser in i det fördolda. Jag gör de saker jag gör med den äran för det är till Guds ära. Det är för Guds skull. Så tanken är, bakgrunden är, vi gör det för hans skull. Och det finns en stor poäng med det. Inte för att vi måste, inte för att vi ska dra ner någonting, utan för att vi får. Så då kommer man till frågan, men hur ser du då på dig själv? Vad har du för självbild? Bibeln är väldigt tydlig där. Bibeln säger att du har gåvor, du har talanger, du har kapacitet. Men hur ser du på dig själv? Vad tänker du om dig? Jag tänker vi ska titta lite grann på det och då ska vi använda den struktur som vi har i det som kallas för blomstrasamtal. Ett blomstrasamtal, det är ett samtal när man får komma och möta en eller två som är utsedda för att stötta dig i den process att hitta det som är din gåva, din tjänst och kunna blomma ut i det. Det är inte ett rekryteringssamtal. Det handlar inte om att fylla de luckorna vi har i Smynas verksamhetsapparat, att du kommer och vi försöker matcha dig och sätta in dig där. Ibland kan konsekvensen bli att man hittar en uppgift just i Smynas verksamhet, men det är inte huvudsyftet. Och det är inte att vi tar på något sätt ansvaret från dig. Du kommer till oss, säger och sen ska vi lösa liksom, så att du får blomma ut. Nej, man har kvar ansvaret för sitt eget liv. Man har kvar ansvaret för att hitta vägarna för att blomma ut. Men det är en hjälp, det är en bollning, det är en stöttning. Det är input för att du ska guida fram och bli den som du ytterst är tänkt att vara. Och blomstrasamtalet är enkelt så upplagt som sagt. Det är börja med att man dela sin livsberättelse, sin väg, hur tron har sett ut i livet. Och sen kommer man till tre frågor. Och de frågorna, det kanske inte alltid man liksom ställer dem helt rakt så där, men de finns som grund för själva samtalet. Vad vill du? Vad har du? Och vad gör du? Vad vill du? Vad har du för längtan? När du tänker på ditt liv, vad är det som du önskar? Vad är det du brinner för? Vad är det som du skulle vilja, lite grann som inledning på predikan, vilja lämna för avtryck? Vad är det som triggar hos dig? Att få prata om det. Och sen kommer till den frågan som kanske är den svåraste. Nämligen, vad har du? Vad är du bra på? Vad har du för gåvor? Vad har du för andliga gåvor? Vad har du för liksom förutsättningar? Vad är nedlagt i dig? Och jag kan säga att i ganska många samtal, ganska ofta, så börjar det rätt så tyst. Ja. Eller man är ju frestad att göra en sån övning med er, att ni ska säga till grannen vad ni är bra på. Men jag ska inte göra det, för jag skulle inte uppskatta det själv. Men ni vet, det där är ju någonting som det, och det kanske har med vår kultur delvis att göra. Det är inte så lätt alltid att säga vad man är bra på, vad som man är duktig på. Men för det första, det handlar ju inte, bara för att jag säger att jag är bra på något eller att det finns en gåva i mitt liv, så är inte jag den bästa alla kategorier någonsin på det. Jag är inte den frommaste, den heligaste, den som har kommit längst i det där. Men det är ändå någonting jag har upptäckt, det är någonting jag uppskattar. Det är någonting som jag tycker om att göra, det är någonting som jag märker blir bra. Och ofta i samtalet, efter en stund, när man både får lirka och man får ge lite tid, så poppar det upp både en och två och mer saker. Att det här finns ju faktiskt i mitt liv. Och jag skulle säga att det är kanske en av de allra mest häftiga sakerna. Det finns någonting starkt när man liksom bara talar om och sätter ord på. Det här finns ju faktiskt i mitt liv. Eller det här är någonting som jag önskar skulle bli större i mitt liv, men jag har en dragning till. Så efter att man en stund då har pratat om längtan och vad man ser framför sig, och sen vad man har för egenskaper och gåvor och talanger och kapacitet, så kommer man till den frågan, men hur får du då utlopp för det? Vad kommer det i funktion? Var får du användning? Vad blir du liksom? Det som detta visar på. Och då kan man enkelt säga att det brukar bli ungefär, eller ett av fyra alternativ brukar det bli. Det ena är att man säger, nej, jag har nog inget sammanhang där det här riktigt kommer till utlopp. Och jag kanske inte ens ser något givet rakt nu. Då blir ju det här samtalet en viktig del i den processen att hitta det. Man löser ju inte det på en timmes samtal givetvis. Men det blir ett första steg eller ett viktigt steg. Det andra är att man säger kanske, nej, jag har inte just något sånt sammanhang just nu. Men jag är väldigt nyfiken på den här grejen som ni gör i Smyna, eller som vi gör i Smyna. Kan jag hänga på det? Kan jag prova att vara en del av det? Kan jag vara med där? Kan jag få testa det? Och då försöker vi givetvis hjälpa till med det. Det tredje är att man säger, ja, det har jag. Jag har faktiskt sammanhang där jag känner att jag kan blomstra. Det är fantastiskt. Kanske inte kommer vara just detta för alltid, men just nu är jag där. Och då är det här samtalet en bekräftelse. En säga, Gud välsigne dig. Låt oss be tillsammans för det. Vi bär varandra. Och det fjärde är att man säger, ja, det har jag. Men det är ju inte i församlingen. Man kanske är engagerad i någon annan organisation eller förening. Man kanske, det kanske handlar om sitt yrkesliv eller vänner och bekanta eller familj. Det är där som jag verkligen får utlopp. Det är där jag, det som jag brinner för, det som finns i mig. Det är där det händer, så att säga. Men det är ju inte direkt i församlingen. Och fast man vet att församlingen är ju inte det här, nu när vi samlas här en och en halv timma i veckan. Fast man egentligen vet att församlingen är vi hela tiden, var vi än är. Och fast vi vet att vi kan göra Guds gärningar, Guds goda gärningar, långt utanför de här fyra väggarna, så är det ändå ganska ofta en aha-upplevelse. när man får bekräfta och säga, ja men det som du gör i ditt yrkesliv, det som du gör när du samlar dina vänner och bekanta, det som du gör i den här andra organisationen, det är ju att leva ut din Guds kallelse. Det är ju församlingen i en liksom typ av utsträckt version. Och det är så mäktigt att se när det kan förramla plats. Ja, jag är där. Ja, just det. Jag visste ju egentligen det kanske, men jag har inte tänkt så. Så vi har som ett bibelord som är lite av nyckeln till det här. Det är från första Timoteusbrevet. Och där står det så här. Därför påminner jag dig om att du ska blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig. Sen jag la mina händer på dig. Till Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. Alltså det verkar finnas som en liten modell. Alltså Gud ger gåvorna. Gud har gett dig dina talanger och längtan och allt möjligt vad som finns. Men du har ett ansvar att blåsa liv i det. Du kan välja om du vill gå på det eller inte. Du kan välja att öppna upp för det eller inte. Och så finns det en tredje funktion, den som Paulus har här. Och som vi tänker att blomstrasamtalen är. Och som jag tänker att den här predikan är. Nämligen en påminnelse. Du vet, du har någonting. Är du där som du är tänkt att vara? Finns det steg du ska ta? Det här är en påminnelse. Men så är det ju det här med hur livet egentligen ser ut. Alltså, ja, det låter ju fantastiskt att få blomma ut i det som Gud har tänkt. Men mitt liv har ju massa bagage. Jag har ju massa saker jag brottas med och kämpar med. Jag har ju alla de här misslyckanden. Eller jag är inte... Jag har ju de här nackdelarna i mitt liv. Alltså det är lätt att tänka så. Låt mig bara tillsammans med dig titta på ett antal personer i Bibeln. Och nu matar jag på här, för nu är det... Jag bara vill ge exempel. Vi har ett antal olika personer. Abraham, han var gammal. Jag vet inte vad du tänker så här, men jag är... Abraham, han var gammal. Jakob. Han var väldigt osäker. Han hela tiden, och han flydde och han drog hit och dit. Han var osäker. Lea. Hon är ju mest känd för att hon inte var lika vacker som sin syster. Eller hur? Alltså hennes utseende var inte till hennes fördel. Och det kan ju låta lite banalt och löjligt. Men ibland tänker jag, ja men jag har ju det här. Jag ser ju, det här är ju en nackdel. Kan jag vara, är det tänkt att det ska vara så? Josef, han blir mobbad. Han hade en historia av att han var kraftigt mobbad. Mose, han hade problem med sitt tal, antagligen så stammar han. Gideon hade dåligt självförtroende. Rahab, hon var prostituerad. Och antagligen var det som de flesta människor som idag är prostituerade, antagligen var hon ett offer. David, han liksom hade en historia att ha varit otrogen och hans familjerelationen var kaos. Alltså det, även du som har jobbig familj jämförs med David, jag tror att du ligger i lä. Elia önskade till och med att han skulle få slippa leva. Han satt där under ginsbusken och sa, jag orkar inte mer. Jeremia, han var deprimerad. Han var liksom, klagovisorna är ett av hans saker som han lämnade efter sig. Jona, han var motvalls. Ni vet, nej men jag vill inte göra så. Nej, jag går åt andra hållet. Jag gör tvärtom. Nej, jag är anti det. Nomi, hon var änka. Ensam, hon har tappat den hon delar livet med. Johannes döparen, ja han var, och det här är ju ett fint ord, han var ju excentrisk får man säga. Du vet, kamelkläder och åt gråshuggor, eller vad heter det, gräshoppor. Alltså han var en sån som många av oss antagligen skulle tänka, märkligt. Petrus, han hade temperament. Han liksom hade kortstubin, han tände till när det inte passade. Den samariska kvinnan, hon hade inte liksom bra relationer bakom sig. Hon hade haft många olika män och den hon levde med nu var inte hennes. Zacchaeus, han hade dåligt rykte. Han var en som ingen ville direkt ha med att göra, eller i alla fall inte den stora massan. Thomas är känd för att han var tvivlaren. Timoteus, han var ung. Paulus, han brottades med sjukdom, en tagg. Han var klen till hälsan. Alltså, och jag, nu har jag valt ut ett antal här, men jag tog bort en del faktiskt, ni tror inte det. Nästan när vi läser om Bibelns olika huvudpersoner så märker vi att alla har någon typ av bagage. Alla har olika typer av nackdelar. Alla har misslyckanden med sig på olika sätt. Men Abraham, han fick ändå barn som blev starten på Guds folk. Jakob blev den som blev far till Israels 12 stammar, 12 söner som blev Israels 12 stammar. Lea, hon blev mor till 10 av dem, Israels 12 stammar. Josef, han blev den stora ledaren som räddade folket från hungersnöd och svält. Och Mose blev också ledare sitt tal till trots, som fick föra folket i befrielse från slaveri. Gideon, som hade så dåligt självförtroende, fick med en liten trupp, pytteliten trupp, 300 personer, besegra en gigantisk trupp, en invasion av Israel. Han som inte trodde sig om något fick verkligen bevis på hur Gud hjälpte honom. Rahab fick vara med och hjälpa Guds folk att få det utlovade landet. David blev den store kungen. Elia var en profet som fick förmedla Gud och fick liksom hjälpa folket att vända tillbaka. Jeremia var också en profet och vi läser honom än idag. Jona fick se ett helt folk. Han fick vara redskap för att se ett helt folk omvända sig till Gud. Noomi, hon var den som förde samman Abraham och Lot som hade delats. Och sen för de folken samlas igen. Och hon blir stammoder till Jesus själv. Johannes döparen, Jesus säger att han är den största människa som någonsin har levat. Den märkliga man är den största människa som någonsin levat. Petrus, han blir klippan. Han blir den stabile, han blir ledaren. Den samariska kvinnan, hon är den första evangelisten som för massor av människor till tro. Zacchaeus är med och förändrar livet för ett antal fattiga när han ger hälften av det han äger till de fattiga. Thomas som var tvivlaren, har kanske den starkaste bekännelsen i hela Nya testamentet. När han får se Jesus så säger han: min Herre, min Gud. Timoteus, han blir en viktig församlingsledare. Och Paulus är den store missionären. Alltså, våra brister, våra tillkortakommanden, våra misslyckanden, våra bagage. Gud har en fantastisk, unik förmåga att vända det. Att använda det. Att göra att vi kan få blomma ut ändå. Att vi kan få till nytta. Att vi kan nå människor som vi kanske inte hade kunnat nå annars. Våra liksom sprickor i fasaden är inte bara brister, utan det är någonting som Gud kan använda. Och om du tänker att jag ska vänta till jag blir färdig med detta, till jag har löst det, till allt detta är på plats, så kommer du få vänta hela ditt liv. Men jag tänker att kallelsen att få göra en skillnad, den börjar redan här och nu med ditt bagage, med dina brister. Och så får man gå tillsammans. Och Paulus, som brottades med sjukdom, han hade ju bett just den här bönen: befria mig från detta. Kan jag inte få slippa det här? Och då får han det här svaret. Men han svarade: min nåd är allt du behöver. Min nåd är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst. Och därför vill jag helst skryta med min svaghet så att Kristi kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svaghet, förelämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd när det är för Kristi skull. Ty när jag är svag, då är jag stark. Evangeliet är tvärtom sanningen. Evangeliet är att du behöver inte vara stark själv. Evangeliet är att du ska inte vara stark själv. Evangeliet bygger på nåd och Guds utsträckta hand. Och när du då inte har det som krävs, det som räcker, det som behövs, så är det så som Gud jobbar. Det är då han fyller på. Det är det han använder. Det är där undret sker. Vi behöver inte vänta på att vi ska bli färdiga. Vi får börja redan här och nu. Så jag tänker, vi har en längtan nedlagd redan från början. Att få göra det goda, att vårt liv ska få göra en skillnad. Och Gud kallar oss till det. Och många av oss har svarat ja på den kallelsen och gått på den kallelsen. Och ibland, eller för några av oss kan det vara så, fast vi har gjort det en gång, vi kanske behöver göra det igen. Det kanske är dags för att ta nya steg. Och nya steg tillsammans med Gud är alltid ett steg i tro, det är alltid en utmaning. Jag drömmer om detta, jag har det här, men ska jag våga gå? För några av oss kanske det är så att vi har liksom aldrig ens vågat eller sagt, tänk tanken att jag faktiskt kan tjäna Gud. Att det faktiskt är en verklighet i mitt liv. Och jag tänker, oavsett så är inbjudan densamma till oss. Gud har tänkt någonting med dig. Gud har lagt ner någonting med dig. Det som bultar i ditt hjärta, de egenskaper och kvaliteter som är nedlagda i ditt liv, det är inte av en slump, det är inte av en tillfällighet, utan det är Guds tanke, Guds inbjudan, och han vill se dig blomma ut i det. Och du får gå tillsammans med honom. Och det är inte för att förtjäna hans kärlek, den finns redan där. Det är inte för att du ska uppnå någonting, det finns redan där. Men du får, och du inbjuden att leva ett liv som gör en skillnad. Att leva ett liv med mål och mening. Vi ber. Herre, du känner alla här inne. Du vet precis vad som är nedlagt i var och en. Du vet det som vi kanske inte riktigt vågar tro om oss själva alltid. Men tack att det är du som har lagt ner det. Och jag vill be om mod. Tack att du har inte gett modlöshetens ande. Jag ber om mod att få våga gå tillsammans med dig. Att få se att våra liv kan få göra en skillnad. Och du ser allt det bagage vi har, de misslyckanden, de nackdelar vi har. Tack att vi kan få tjäna dig ändå. Och tack att du kan bli stor i vår svaghet. Och jag vill be att du ska uppmuntra oss var och en. Och jag vill be att vi ska få göra det. Inte för vår egen skull. Och kanske inte i första hand för människorna runt omkring oss. Utan i första hand för din skull, Herre. För du är den du är. Du har gjort allt för oss. Tack att vi får komma till dig. I Jesu namn. Amen.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.